Dagens episteltext från Efesierbrevet kapitel 3, 14-21. Jag vill falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla heliga förmår fatta bredden, längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är viktigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Och så läser vi dagens evangelietext, som vi hämtar från Lukas evangeliet kapitel 18, vers 1-8. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: där hör ni vad den orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen ska han finna någon tro här på jorden när han kommer. Så lyder det hela evangeliet.
Jag heter Klara. Och jag tänkte på det nu när vi satt här i bänken och den här söndagsskolelåten drar igång. Hur är sista raden? Att vi... hur är det nu? Kom, följ med på söndagsäventyr. Söndagsäventyr, melodin är lite... så. Och då tänkte jag på det här att det är så lätt att vi sitter så här, eller ja, vi står ju ofta, eller vi sitter också, men, och så kommer den här strofen, så tänker vi: hej då söndagsäventyret, så drar söndagsäventyret iväg, och så får vi hänga kvar här och göra det tråkiga. Inte riktigt så, men för att göra det lite så spetsigt. Men den här texten på svenska är ungefär så här: låt oss aldrig förlora vår förundran. Låt oss aldrig förlora vår förundran. Med vidöppna ögon. Låt oss liksom bli mystified. Det finns inget ord på svenska, men bli helt tagna av mysteriet. När vi stirrar som barn på skönheten hos Gud. Låt oss aldrig förlora vår förundran. Jag lärde mig ganska snabbt som barn att det var fult att stirra. Och jag kan liksom än idag komma på mig själv lite för sent ibland med stirrandet. När man kanske sitter på spårvagnen och ser någonting förundransvärt. Någonting som ser lite lustigt ut kanske. Ja, då är det svårt att slita blicken. Som exempel, jag vet inte ifall ni minns det fenomenet, men för ett gäng år sedan när Öjersjö fortfarande var typ en sommarbostadsområde så var det en liten trend här i Partille som hette PJ. Är det någon som minns det här? Då skulle man vara, om man var kille då generellt i kanske gymnasiehögstadieåldern, så skulle man vara Partille Johnny. Och då blev det helt plötsligt okej att liksom ha, ni vet så här, tofsar vi ofta har i håret. Satte man på byxbenen liksom så här, ända upp till typ knät. Och så hade man en så här märklig frisyr. Man liksom slickade luggen och så hade man spikigt hår så här. Och så hade man lite så solbrun kräm typ. Och så såg man ut som man skulle. Det väcker förundran om något. Alltså, förundran. I tisdags var det Valborg. Och då var det mycket folk här. Men jag har liksom kommit till en punkt i livet där jag känner så här, den där elden är inte så förunderlig längre. Det brinner och jag har sett en eld förr. Jag kanske skulle kunna liksom studera hur det fysiskt går till med molekyler och kanske det skulle väcka någon gnutta förundran. Men det är inte så förundransvärt för mig längre. Tills jag ser hur ett barn ser på den här elden. Tills jag ser hur de närmar sig med den här liksom spänningen. Och hur de liksom nästan inte ens kan slita sig från att gå fram. Fast det är en sån fin avspärrning. Så dras de till elden. Och barnen, tänker jag, är en sån inspiration för oss i våra liv. I våra kristna liv. Inte bara en inspiration. Jag skulle också vilja säga att de är ett exempel och de är de som går före i att visa hur vi ska leva våra liv i förundran. Jag tror inte att det är en slump att texten om hur Jesus tar barnen till sig kommer bara några verser senare i samma kapitel. Det Jesus tar barnet som exempel för, så här vill jag att ni ska närma er fadern, så här vill jag att ni ska närma er och ta emot, bli mottagare av Guds rike. Så det är liksom med den förundran jag också vill springa in i dagens texter tillsammans med er. Kom, följ med på söndagsäventyr. Så får vi se vad Herren vill säga oss. Vi ber. Jesus, tack att du själv, konungars konung, herrars herra, är här mitt ibland oss. Och tack att vi får rikta vår blick mot dig i den här stunden. Att vi får öppna våra hjärtan och ta emot av det som du vill ge. Och väck förundran i våra liv. Inför det du gör, det du har gjort och det du vill göra i våra liv och i den här världen. I Jesu namn. Vi lever i en tid med en spänning. Paulus är både tydlig med att det finns enorma välsignelser, en rikedom i att få tillhöra Jesus och vad han kan ge i den här tiden. Men det finns också en annan sida av myntet som Paulus till och med kallar för den onda tidsåldern. Alltså det finns fortfarande en kamp i den här tiden som vi lever i. Och frågan ringer i Lukas evangeliet, vad gör vi i den här tiden? Och Jesus svarar på olika sätt på den frågan. Och i väntan på att Jesus ska komma tillbaka så ger Jesus oss en bild genom dagens text för hur vi ska leva i den här tiden. Det står i texten att han ger oss den här bilden för att vi alltid ska be utan att tröttas. För att vi alltid ska be utan att tröttas. Och jag ska bara ha vatten. På engelska, nu är inte det grekiska texten eller något sådär. Men jag tycker ändå att det är så fint. Att på engelska så är uttrycket to lose heart. Och på svenska kanske vi säger tappa modet eller att vi blir trötta. Men jag tror att det finns någonting i det där ändå. Att to lose heart. Både att vi tappar vårt eget hjärta för någonting. Men det finns också en dimension av att vi tappar faderns hjärta. Att liksom att vi disconnectar. Att vi inte längre liksom är kopplade till vad fadern längtar efter. Vad han har för oss i den här tiden. Så hur ska vi leva i den här tiden? Jesus tar i dagens text inte fram en modell för hur vi ska be. Han säger inte, ni ska be på det här sättet eller ni ska göra så här. Tidigare i evangeliet har lärjungar frågat att vad ska vi be? Och Jesus ger dem en fantastisk bön, Fader vår, som vi läser i våra gudstjänster. Och ber tillsammans. Och det finns mycket verktyg vi kan ta till för att lära oss att be. Att liksom komma in i bönen. Jag vet inte hur många som känner igen den här boken. Den har liksom svepat runt lite i församlingen så här. Men den här tycker jag är en fantastisk liksom guide i hur vi kan tänka om bön och liksom få redskap i bönen. Men Jesus i dagens text, det är som att han vill komma åt någonting ytterligare. Att bönen inte bara handlar om vart vi ska be eller hur vi ska be. Han talar om vem det är vi riktar vår bön till. Och om vi har liksom missat vem det är vi riktar vår bön till, då är det som Jesus säger, då får vi backa tillbaka bandet lite och ta det från början. Jesus beskriver Fadern som den rättfärdige domaren. Och det är som att han liksom vill tända gnistan på nytt i våra grumliga ögon. Han som har en ren blick, en klar blick. En blick som inte är färgad av att been there and done that, som vi ofta kan bli. Det är typ den tråkigaste inställningen vi kan ha till Gud. Och så ofta hamnar också jag där i att nu har jag hajat det här, check. Jag minns när jag var typ 8 år. Då tänkte jag att jag hade liksom löst det här. Jag hade liksom, nu har jag fixat till det så att jag är en kristen. Jag vet vad det handlar om. Kan ni gissa vad det var jag hade gjort? Vad sa du? Döpt mig, bra gissning. Ja, kunde varit. Jag hade lärt mig trosbekännelsen utan till. Så att i söndagarna när det var gudstjänst och vi skulle börja läsa trosbekännelsen, så kunde jag liksom stolt lägga ner min agenda. På den tiden hade man liksom papperslappar, ja, det har vi ibland också. Men så la jag den lite tydligt så, och så ställde jag mig upp. Och så liksom läste jag med stolt i den här trosbekännelsen. Så kunde jag liksom stirra runt lite i rummet också och snegla på dem som inte la ner sin agenda. Tyckte att de var lite sämre. Och det är nog inte så konstigt att berättelsen om farisén som tackar Gud för att han är så himla bra på att be och ge och allt det andra kommer direkt efter den här berättelsen. För det är så lätt att vi hamnar där med bönen. Att det handlar om förtjänst eller det handlar om någonting som vi ska greppa, någonting som vi ska få till. Men något av det vackraste som jag vet att se är hur den som precis kommit i tro ser på Gud. Talar om Gud. Som om det vore alldeles för bra för att vara sant. Som att det är lite för mycket. Som att det är lite för vackert. För fantastiskt. Och Jesus, han är så god att han vill tända den gnistan i våra ögon på nytt igen. Det är inte bara en engångsblick. Han vill gnugga rent våra ögon varje dag så att vi kan få syn på Fadern så som han ser på Fadern. Och Jesus visar att Gud är inte som domaren i berättelsen. Domaren som är trött på folk. Domaren som typ egentligen inte tycker om människor. Domaren som kanske gör det här för pengar. Domaren som till slut bara ger med sig för att bli kvitt den här störiga personen. Gud är inte sån. Dryg. I en värld där människor tröttnar på tjat är han den som bjuder in oss till en ömsesidig relation. Domaren som inte tycker om människor och stör sig på dem, han tar sig alltid i världen för att lyssna på oss. Och i en värld där liksom människor talar illa så talar han liv, talar han helande och hopp. Det är den guden som vi har att göra med i bönen. Temat idag är också uthållighet i bön. Och i dagens episteltext så ber Paulus så här i verserna 16-17. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande. Så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. De här två hänger ihop. Att vara uthållig och ha kraft och styrka hänger ihop med att vara rotad i Guds kärlek. Vi behöver lära känna Gud. Och vi behöver lära känna hans kärlek för att stå rotade i honom. Men vi är också på samma sätt beroende av andens kraft och styrka för att stå fasta i den kärleken. Och det är inte en kraft som är vår egen. Det är en kraft som anden vill ge. Jesus säger tidigare i Lukas typ så här parafraserat. Att, om ni som är onda vet att ge varandra goda gåvor. Hur mycket mer ska inte jag då ge av den heliga ande till den som ber? Gud är allt igenom god. Och han vet vad vi behöver och han ger vad vi behöver. När Paulus skriver det här brevet och ber den här bönen så sitter han i fängelse. Och vi kanske behöver den påminnelsen. Att Paulus kan tala ut de här orden om att Gud är den som förser och som ger allt vad vi behöver. Samtidigt sitter i fängelse för Jesus skull. Han är liksom så bunden man kan bli till det yttre. Men samtidigt så övertygad om detta. Att anden ger oss allt vad vi behöver. Och därför, senare i kapitel 6, så uppmanar han oss till att alltid be i anden. I mötet med omständigheter och det som är svårt i våra liv så uppmanar han till att ta på oss andens rustning. Och så säger han så här. Gör detta under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig. Att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. För vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Ambassadör i bojor. Det var någonting som jag fastnade vid. Vi kanske ofta sjunger om att bojor ska falla i Jesu namn och att vi ska få bli fria. Och det tror jag är helt rätt. Jag tror att det finns en enorm frihet som Jesus har betalat sitt liv för. Som vi får ta del av redan här och nu. Men Paulus verkar också säga någonting om att det är möjligt att tjäna Gud med bojor på. För det finns någonting som är så urgent eller liksom akut. I att den här världen behöver få höra om Guds kärlek och vad Jesus har gjort för oss. Varenda en. Och även när vi inte allt vi längtar efter är verklighet här och nu så finns det möjlighet där Gud förbereder en rimlig plats till att tillbe honom mitt i allt. Med bojor på. Att lyssna till Jesus och liksom låta modet få resa sig igen. Paulus säger också att vi behöver be för varandra och vi behöver be om frimodighet. Om Paulus behövde församlingens förböner så tror jag att vi gör det lika så. Att vi är en församling som ber, men vi ber också tillsammans. Vi ber som en familj. Ibland kanske vi inte har kraften att sätta ord på våra böner. Men vilken välsignelse då förbönen är. Och jag är så tacksam att få vara med i en församling som ber. Det har betts genom åren. Hela den här platsen har på något sätt växt fram ur bön. Och vi ber idag. Och förebedjarna liksom står här på söndagarna. Inte bara som en mottagning för bön. Där vi får komma och liksom ta emot av Guds kärlek. Men också som exempel för oss och hur vi får leva våra liv i bön. Så tack alla förebedjare för hur ni blir exempel för mig. Och det utmanar mig att stå i bönens tjänst. Det ger mig riktning. Och jag vill avsluta med en sista punkt. Det är att om du vill lära känna Guds kärlek så har du kommit till rätt plats. Och då tänkte jag på Öjersjö så särskilt. Det är också en fantastisk plats. Men församlingen är platsen för att lära känna Guds kärlek. Paulus säger i episteltexten idag att då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna hans kärlek. Som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Det är inte en one man's job att lära känna Guds kärlek. Det är någonting vi gör tillsammans. Men samtidigt så är det så personligt. Paulus säger att när vi tar emot kraft och styrka genom anden. När Kristus bor i våra hjärtan och vi står rotade i Guds kärlek. Att det är då vi tillsammans ska lära känna hans kärlek. Han har valt församlingen. Inte för att vi är så piffiga och perfekta och bra på allt. Men för att anden har valt att bo här. Och han har kallat oss till att vara ett heligt folk för honom. Tillsammans med de heliga ska vi förstå lite mer. Till och med fullheten, säger han att vi ska lära känna. Så när vi tappar modet så får vi rikta vår blick igen mot Jesus. Det är min ständiga bön att jag aldrig ska sluta stirra på Jesus. För han visar på fadern på ett sätt som återigen för mig tillbaka till förundran. Över vem Gud är så att jag också kan koppla med hans hjärtan. Så att vi inte behöver vara skilda åt. Men att jag och fadern, vi och fadern får vara ett. Och därför möts vi också här tillsammans på gudstjänst. För att rikta vår bön tillsammans. Men också för att rikta våra liv tillsammans. Och i mötet med Gud och med varandra så blir han uppenbarad. Vi får se hans kärlek, hans härlighet. Och så får vi också bli förvandlade på köpet. Amen.